Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Silepodden, ja, vi har samlats här för sista gången för i alla fall en liten tid. Du ska få gå på lite semester, Makoto. Sen när du kommer tillbaka så kör vi igång igen. Ni kommer inte behöva vänta hela vägen fram till december för att Silepodden ska komma igång igen. Utan vi kör någon gång i oktober när det börjar hetta upp igen, för det kommer du göra. Då kommer vi har ju redan fått en sparkad tränare i England. Det kommer hända grejer i Spanien. Vi kommer behöva följa upp Barcelona. Såklart, Champions League har kommit igång. Vi kommer ha fler krislag eller färre krislag ute i de stora europeiska klubbarna som kommer behöva. Redan nu har det ju kommit en massa förhands inför januarifönstret. Juventus planerar eventuellt ett bud på Roberto Firmino som jag tänker bekämpa med allt jag har.
Det har de ju planerat under sommaren också.
Ja, det har de pratat om. Men det sägs att det planeras ett bud till januari. Precis som det sägs att det planeras ett bud från Liverpool på Caicedo i januari.
Ja, det är väldigt Caicedo är väldigt bra.
Mitt flöde senaste dagen har varit väldigt Liverpool. De senaste dagarna också har varit väldigt Liverpool-centrerat runt just de här. Men det var bara för att illustrera att redan nu så börjar det komma rykten. Vi tar dock en liten paus i oktober så börjar vi rulla igång och sen i december så går vi upp och börjar känna på det på riktigt allvar. Men det blir bra. Nu ska vi summera sommaren och summera deadline day som var i torsdags.
Vi får tacka för det till att börja med.
Tack alla ni som tittade.
Roligt och intensivt får man säga. Även om det kanske inte hände jätte. Det är mycket under kvällen i rent transferväg. Så.
Det hände ändå lite grann. Vi hade Aubameyang-grejen som tuffade på och liksom inte bekräftades ordentligt och lite annat.
Ja, bland annat så hade vi också, Barcelona har ju nästan inte bara liksom skiftat gränserna för vad som är möjligt att värva utifrån vilken budget du har. De har ju också skiftat gränserna för transferfönstret för sig själva. Det har de gjort förut, ska ju sägas också. Aubameyang, när de värvade honom för ett halvår sedan, så bröt han ju kontraktet med Arsenal, vilket gjorde att han då kunde signa som free agent några dagar senare efter fönstret har stängt. Vi har sett dem värva spelare som Martin Brathwaite, hamnade i Espanyol och gjorde mål i debuten, ska sägas också.
Vi hade ju RDT att följa, Raúl de Tomás.
Påminn mig inte.
Den var ganska rolig.
Ja, han ville ju lämna Espanyol, det har skar sig där och på någon anledning, han ryktats i storklubbar, men det vart i slutändan då att Rayo var det hetaste spåret under slutkvällen. Att återkomst i Rayo, det var papprena som inte hann in i tid, det var en David De Gea 2.0-situation där man helt enkelt inte hann få igenom övergången. Och det fanns uppgifter från, ja, det var uppgifter från El Chiringuito, ska säga, så tar det med en nypa salt, men att det ska ha utsöndrat vissa saltlösningar från Raúl de Tomás ögon i alla fall, att han har han grät för att det inte blev av. Så vi får se hur det blir nu i Espanyol, om man kan slå sig tillbaka in i laget. De har redan värvat hans ersättare i José Lu, så att intressant situation där för RDT under hösten.
Snacka som Fulham där också i januari.
Ja, det är ju inte otänkbart. Det känns ganska rimligt. Men Nottingham ska väl också vara med där, gissar jag på. Sånt. De är inte klara än, Nottingham.
De blir aldrig klara. Det är någonting vi har lärt oss under det här fönstret. Ja. Att det finns alltid en ny Nottingham-spelare att presentera.
Ja, men jag läste något i någon Nottingham-lokaltidningar. Ja, fönstret är stängt. Vad nu? Jo, det finns free agents att värva. Det är bara att köra.
Precis, och det gör det ju. Ja. En av dem, och vi har redan pratat om, du pratade om det lite i Premier League-podden igår, är ju Diego Costa, ärkesvinet från Brasilien som blev spanjor och nu har varit tillbaka i Brasilien, spelat ligafotboll där, har inte spelat fotboll på...
Han har varit kontraktslös sedan januari.
Ja, det är så. Mm. Och det här kan få problem, för nu när Wolves vill värva Diego Costa så kanske han inte klarar kriterierna som nu finns uppsatta för arbetstillstånd i England efter Brexit.
Ja, vi har faktiskt sett en sån, alltså de här reglerna kom ju till redan för flera år sedan. Nya reglerna som vi pratade så mycket om då, att det här kommer bli svårt för allsvenska spelare att han vill ta sig till Premier League och sånt, var ju då rubrikerna här. Mm. Att det kommer bli hårdare i och med att du kommer ha vissa krav på hur mycket fotboll du ska ha spelat på, antingen då landslagsnivå eller på en viss klubblagsnivå, och du får olika poäng beroende på vad du har spelat.
Man kan säga så här, är du landslagsspelare så kommer du nästan alltid kunna få ett arbetstillstånd. Så att det gynnas ju de som kommer från ett litet land där du liksom typ per automatik är landslagsspelare om du är Premier League-mässig. Typ som Sverige. Jag menar, är du aktuell för ett Premier League-lag så kommer du vara... Pontus Jansson hade ju haft svårt att få ett arbetstillstånd nu då, eftersom han då tackat nej till landslaget.
Ja, för att han har så pass mycket erfarenhet av andra ligor.
Nu spelar han ju redan i ligan här.
Det är också. Men alltså, även om han skulle kommit direkt från Italien så hade det nog kunnat gå kanske. I för sig spelar inte mycket där.
Det är inte säkert. Han hade behövt spela. Där hade det liksom varit i hur mycket matcher man har spelat under viss tid och så vidare. Nu är det så här, även om Diego Costa är en av liksom... Ja, men... tiotalets mest omskrivna fotbollsspelare, en superstjärna, för detta stjärna i Premier League såklart i Chelsea, så är det så att han just nu eventuellt då inte uppfyller kriterierna, och den här flytten till Wolves kanske inte blir av.
Ja, nej, det är väldigt färska nyheter just den här vändningen. Det var ju i princip rapporterat vara klart med Diego Costa till Wolves. Wolves som haft maximal...
Han har varit där på läkarundersökning.
Han är inbokad imorgon, har han. Och han ska flyga dit ikväll, sägs det. Men de har haft maximal otur till att börja med, att de värvar Saša Kalajdžić på kort innan deadline. Jättefin värvning. Han drar korsbandet efter en halvlek. Ja. Otroligt tråkigt för övrigt. Och då blir han borta. De måste hitta en paniklösning, ersätta det på något sätt. Diego Costa finns tillgänglig. Jättesmart idé i det här läget. Panik, visst, ja, men absolut. Kul för oss som följer utifrån. Alltså ska Diego Costa, inte för Kalajdžić såklart. Men då är det ju så att vi har inte sett den här Brexit-reglerna träda i kraft på kända spelare på det här sättet riktigt innan. Men den här gången har vi sett det två gånger. Justin Kluiverts fullhamflytt kollapsade ju fullkomligt under slutspurten av det här fönstret. Kluivert hamnade i Valencia istället i slutändan. Och nu Diego Costa, det är ju ett ännu större namn såklart. Men Diego Costa då också, som inte uppfyller de poängkravet som finns i deras poängsystem för att få arbetstillstånd. Wolves ska ju överklaga det här på något vis. Man kan ju för sig använda mycket med landslagserfarenhet och rutin och så vidare till sin fördel i en sån argumentation.
Precis.
Men vi får väl se vart det hamnar. Men just nu så verkar det vara lite strul med hans arbetstillstånd i alla fall. Och initiala ansökan ska ha nekats. Så det är ju en effekt av Brexit som... vi visste skulle hända, men som vi får se prov på först egentligen nu, för vi har inte pratat om det så mycket sen de reglerna kom in.
Definitivt. Och vi har ju förstått att det skulle hända förr eller senare, att även ett större namn skulle drabbas av de reglerna som satts upp. Framförallt då om man spelar för ett landslag som Spanien eller Brasilien. Framförallt har vi pratat väldigt mycket om brassar framförallt, för där är ju... det finns så otroligt mycket bra fotbollsspelare ute i Europa som tillhör en massa olika klubbar och som skulle kunna värvas, men som inte har då spelat något i landslaget, som kanske inte tillhört någon av de stora ligorna heller, utan varit en stjärna i, sig Danmark eller i Schweiz eller något sånt där, allsvenskan för den delen, som man kanske skulle kunna värva in, och det skulle då kunna bli svårt med tanke på att man då är... inte har varit aktuell för något, man har inte varit uttagen i någon landslagstrupp och man har inte då spelat i något Europaspel eller något.
Och här är ju åldersaspekten, att du måste, om du är under en viss ålder så kommer du inte påverkas av de här reglerna på samma sätt, för du spelar ungdomsmatcher och så vidare. Men däremot för en spelare som är 33 år gammal, som Diego Costa, då blir det aktuellt.
Han är bara 33. helt sjukt. Det känns som att man har varit 33 i 10 år.
Ja, det gör det. Han har sett ut som han har varit 33 i 10 år.
Ja, men det känns som att han har varit 33 i 10 år. Men han har spelat som en ärrad veteran.
På tal om någon som också ryktades till Rayo den här sommaren, där hade man gärna velat se Diego Costa och Falcao i anfallspar i Rayo.
Fan vad stökigt.
Ja, det, jag hoppades in i det sista. Ja. Vart inte där för Rayo, tyvärr.
Nej, vi får se vad som händer där i alla fall. Jag tror att de kommer lösa det. Jag tror att de kommer hävda han har spelat så här många säsonger i ligan redan. Han har all den här bakgrunden. Han är det här varumärket. Han är allt det här.
Han kastade snor på Peppe.
Han kastade definitivt snor på Peppe.
Det är det viktigaste argumentet. Det där
visst ligger den hopklippningen kvar på YouTube.
Ja, det måste ju finnas någonstans.
Det är ett av de roligaste. De har haft en sån här Zlatan-cam på Diego Costa under ett möte, ett Madrid-derby.
Ja, det är han och Ramos och Pepe. Ja, det är otrolig underhållning.
Min favorit är ju den när han då snyter sig i handen och sen...
Ja, och kastar.
Ja, men det är ju ena grejen. Men sen har du ju en när han smyger upp bakom Ramos också och bara lägger handen så på kinden på en hörna. På en offensiv hörna så att Ramos blir helt... Vad fan är det som händer? Kommer bollen? Tror inte det blir mål, men det...
Det finns ju många så här roliga historier om sydamerikanska spelare som tar roliga knep för att vinna nickdueller. Jag vet inte om du har hört historien om José Jiménez i Atletico Madrid. Han har ju en viss taktik när det kommer till att försvara och markera. Att han går omkring och pratar med alla anfallare. Mm. Och han börjar prata om helt... Alltså, det är flera som sagt, han är den jobbigaste anfallaren. Man blir så irriterad på honom. Men han går omkring och säger så här: vad har du för bil? Jag såg att du hade en Audi, den var snygg. Liksom. Han börjar prata om sånt. Helt osammanhängande saker. Ställer liksom existentiella frågor när de står där. Och anfallaren blir jätteförvirrad och sen går han in och tar bollen från honom. Det är otroligt.
Ja, jag tror att det sker så mycket sånt som, som inte plockas upp av oss som tittar på.
Luis Suarez är också en sån här mästare på sånt där. Alltså, jag vet, det finns något gammalt klipp från innan pandemin när Barcelona hade någon match utan publik. Där man hör allting Luis Suarez säger under en match. Och det är otroligt underhållande.
Ja, det tror jag.
Otroligt underhållande.
Det är inget som lämpar sig för publicering.
Ja, det var inte så farligt på så sätt. Det mest underhållande. Det var lite sött alltihop. När han skriker liksom Luis! Med sig själv och river sönder sin tröja.
Jävla dåre alltså. Vi frågar Patrice Evra. Hur...
just det, Patrice Evra, ja. Mannen som åt en råkyckling.
Det också.
Ja, det är vad är det för bransch?
vad är det för gäng vi håller på att bevaka egentligen? Även om vi är fullständiga
dårar. Apropå galet gäng, vi måste följa upp en sak från Deadline Day.
Ja, du tänker på Bamba Dieng.
Såklart jag tänker på Bamba Dieng. Ja. Det var ju den stora behållningen under Deadline Day. Och för de som inte vet vem Bamba Dieng är, som missade den sändningen, så är det en anfallare i Marseille som hamnat lite på sniskan med Igor Tudor, tränaren. Han kommer inte få så mycket speltid. Han har varit aktuell för en flytt. Leeds var ute efter anfallare. Gör klart med Marseille om en övergång för runt 100, drygt 100 miljoner kronor. Allt är klart. Bamba Dieng, kul med Leeds. Redo, åker till flygplatsen för att ta sig dit. Sen ringer Nis. Förhandlar med Marseille, kommer också överens. Bamba Dieng väljer att acceptera även Nis erbjudande. Står på flygplatsen och funderar: jag hänger nog kvar på solkusten. Leeds blir helt galna, såklart, arga. De värvar Willy Gnonto istället, oavsett, det är ju relevant för sammanhanget. Men och Bamba Dieng åker till Nice då för att genomföra sin övergång på Deadline Day. Bränner läkarundersökningen och lyckas inte få kontrakt. Och här finns en fortsättning.
Mm. För nu verkar han ha hittat en klubb ju.
Ja, nej, för dagen efter... Så är det ju direkt så att Nis bara, men okej, okay, för att i ligan har du någon form av joker-system. Jag ska vara ärlig, jag vet inte exakt hur det här fungerar. Men du kan värva någon form av joker efter Deadline Day baserat på vissa kriterier. Och Bamba Dieng skulle då värva som en joker. Här dock, att även om då han missar läkarundersökningen, vi ger honom en chans till. Det var väl inte något allt för allvarligt de hittar uppenbarligen då. Utan det var väl mer att ja, han verkar lite slö. Som en viss undertecknare också var. Men
han kanske hade ett väldigt lågt löpsteg.
Ja, det kan vara något sånt han hade. Bamba Diengs låga löpsteg, det här får vi jobba på. Och då visade det sig att, men då ville Nis liksom trycka ner priset med Marseille. Och Marseille, jag glömde, det finns inte. Och då kraschade den. Royal Antwerp kliver in i bilden och vill värva honom. Lägger bud och igenom. Du kommer få speltid här, du kommer få en skälig lön, alltihopa. En bra belgisk klubb. De har fortfarande sitt fönster öppet. Bamba Dieng tackar nej enligt Lekip och ska vara kvar i Marseille. Jag är otroligt spänd. Turkiska fönstret är fortfarande öppet och min gissning utan någon form av belägg att han hamnar i typ Adana Demirspor eller något i slutändan.
Precis. Han har ju då också såklart petats ur Marseilles Champions League-trupp. Han ingick inte i den när de presenterade den då igår.
Bamba Dieng.
Så att, ja, vi får se vad som händer. Turkiet är väl inte helt otänkbart.
Ja, nej, nu vet du det. Batshuayi hamnade ju i Fenerbahce, ska säga. Alltså, den kraschade ju med Nottingham också för att papperna inte hann in i tid. Och då hamnade han i Fenerbahce istället, ska väl sägas också. Så det är ju vissa spelare man tänker, ja, men hur händer med de här då som fortfarande kan flytta på sig, som fortfarande letar klubbar och där det finns klubbar som fortfarande kan köpa spelare också i och med att turkiska är öppet, i och med att belgiska är öppet i torsdag. Så har du fortfarande, det kan ske mer rörelse, men kanske inte för de allra största namnen.
Nej, precis. Nis, vad nämnde vi här i hela Bamba Dieng-härvan? De värvade Ross Barkley istället.
Jag vet inte vad Nis har gjort i det här fönstret. Det är otroligt rörigt fönster som Nis har stått för, måste jag säga. Kasper Schmeichel.
Det är mysigt att bo i Nis.
Ja, absolut.
Alltså, de har väl Pepe på lån från Arsenal, va?
Ja, precis. De tog in Pepe på lån. De har värvat Kasper Schmeichel. Mm. De har sålt Guiri. Det var ju en sån här detalj som dök upp väldigt subtilt under deadline day. Alltså ändå en väldigt ansedd, spännande anfallare som har lämnat. Så att det har ju varit en hel del rullians i Nice. Det råder ingen tvekan om den saken. Och sen Ross Barkley. Ja, i och för sig. Ja, Aaron Ramsey också.
Ja, det är med.
Så att jag vet inte riktigt vad det är de har för idé och tanke med det de sysslar med just nu. Men någonting är ju som Lucien Favre ska försöka få ihop där. Får väl se vad det blir av alltihopa i slutändan.
Ja, de har värvat på ordentligt faktiskt. Förutom dem då så har de också plockat in Sofian Diop.
Just det.
Så att de har spenderat, jag menar, Pepe var ju visserligen på lån då, men Diop kostade ändå 22 miljoner euro. Vilket är mycket för en klubb som Nice. De värvade Gaetan Laborde för 15 miljoner.
Laborde kom ju i samband med Guiri övergången på något vänster. Ja. Väldigt underlig historia det där.
Mattia Viti 13 miljoner.
Amavi är en fin värvning, ska vi säga.
Alexis Beka 12 miljoner. Ja, men det har
Alexis Beka.
Det har värvats ordentligt i Nice i alla fall. Det blir ett spännande projekt då. Och följa. Sen är det ju nice att bo i Nis.
Ja, den är ju uppenbar att dra också. Sen ska jag säga att Nis har inte börjat säsongen jättestarkt heller. Så att det kan väl en anledning till att man panikvärvar Ross Barkley.
Kasper Dolberg
har lånats ut i Sevilla.
Mm.
Det är, på tal om ett lag som inte har börjat säsongen särskilt bra, har vi ju Sevilla som Julian Lopetegui. Sitter nog inte jättesäkert med tanke på de resultaten de har gjort. Det är allt för dåligt för en klubb av Sevillas kaliber att börja den säsongen som de har gjort. Ligger alltså på 17:e plats i ligan just nu med en inspelad poäng på 4 matcher.
Det är inte bra.
Inte för ett lag som spelar Champions League.
Är de Spaniens Leicester?
Alltså Sevilla har väl i och för sig haft en större historia av att faktiskt vara ett bra lag och ligga uppe i toppen och ska förväntas vara på Champions League-platser och slåss om dem. Nu har man väl dock...
Har de några ligatitlar?
Nu ska vi se, någon i frågan om de har någon i historien.
Jag vet inte, från 2016.
Nej, det har de inte. De har ingen Leicester-titel, så är det. Men det, alltså...
Nej, men jag tänker bara, men det är liksom ett motsvarande på något sätt. Det känns som att de är lite fler storklubbar i England. Så att,
ja, alltså det är ju fler storklubbar på så sätt. Men Leicester, alltså om Sevilla vann ligan skulle inte vara en lika stor skräll som
när Leicester gjorde det.
Utan tvekan inte. Nej. Alltså om Leicester vann, det skulle vara som att Rayo vinner.
Ja, typ.
Ja, knappt det är liksom. Det ska vara något lag som inte ens vi har någon så här förhoppning om. Ja, men typ. Ja, Espanyol går och vinner ligan. Där har du något. Ungefär ja. Så. Där har vi om Leicester-titeln. Alltså man fattar ju inte hur extremt sjukt det var att Leicester vann den där titeln. Det ska ju verkligen inte finnas. Vi får aldrig glömma den titeln, för det var någonting alldeles, alldeles speciellt. Och ett fotbollsögonblick jag i alla fall alltid kommer att ha med mig att man har fått uppleva.
Nej. Vi går vidare och konstaterar också att Marcelo till slut hittade en klubb.
Ja, han har presenterat för Olympiakos.
Han kommer trivas där, tror jag.
Han såg jätteglad ut, ja. Han stod där med tröjan och familjen där. Och också när han står med pyroteknik inne på innerplanen, han presenteras också. Det händer bara i Grekland. Spelaren
hjälper till. Men alltså, i Grekland har de verkligen en annan inställning.
Pyro än han står där med en fackla där mitt på planen. Och det är lite annat än vad...
Finns väl ingen liga där det bränns så mycket pyro som den grekiska?
Alltså, ja, Balkan har väl vissa...
Grekland är väl en del av Balkan ändå?
Ja, det beror på var man lägger gränsen för. Men vi ska inte gå in på den diskussionen var gränsen för Balkan ligger, tror jag. Här. Det är som att börja diskutera var gränsen för Makedonien ligger, vilket jag absolut inte ska göra heller här. Nej, så att... Nej, men alltså, det är väl en... Som sagt, det är ett äventyr, det är ett varmt land, det säkert passar för honom. Han är ju inte på samma nivå som någon mer som han var tidigare. Jag är ju ledsen att det inte blev Leicester som det ändå pratades om på Deadline Day. Det hade varit kul att se honom i Premier League och se vad han faktiskt skulle kunna göra. Det hade också kunnat bli ett fasansfullt projekt där man inser att han håller ju inte överhuvudtaget tempot eller någonting för att göra det här. Han håller ju knappt tempot för La Liga sista period. Hur mycket än älskar Marcelo så måste man erkänna att var inte riktigt. Han var ju, har ju börjat gå ner sig lite och det var ju på något sätt naturligt avsked. Det var väldigt fint avsked med Madrid också. Ja. På ett sätt som man inte ofta lyckas göra med kaptener och trotjänare. Men jag tyckte det var väldigt fint att man ändå lyckades med Marcelo.
En av Real Madrids greats.
Utan tvekan. Alltså, han är ju den mesta mästaren i Real Madrids historia. Mm. Han har vunnit flest titlar av alla Real Madrid-spelare genom tiderna. Det säger allt om hans gärning.
Det säger ju extremt mycket.
I den klubben utan som vinner allt.
Utan ett enda hemjobb som försvarare.
Ja, nu ska jag säga att när han var som bäst så då var han ju bäst defensivt i världen också. När han var som allra bäst då var han ju helt outstanding. Det var ju... Jag vill hålla honom som en, alltså, tidernas bästa vänsterback när han var som bäst. I sin prime. Paolo Maldini i för sig ska ju absolut kanske
han var också ganska bra.
Ja, han ska väl vara före kanske då. Om man tar liksom back. Men just i det här
Roberto Carlos var ganska bra med.
Ja, Marcelo höll högre nivå än Carlos. Ja, det står jag fast vid. Maldini absolut. Nej, nu man tänker Maldini som mittback också, men han är ju liksom världens genom tiderna bästa försvarsspelare, punkt liksom.
Det är ju.
Så att, ja.
Ja, det är inte därför vi är här. Men i alla fall Marcelo till Olympiakos och men som sagt, jag tror att det är ju någonting med hans liksom entusiasm och sättet som han är på liksom. Det känns rätt med den grekiska ligan, tycker jag.
Ja, man hade nästan velat se honom flytta hem till typ Fluminense också. Det hade varit väldigt fint, men det kanske finns tid för det också.
Barca har ju varit kreativa den här sommaren, utgick ifrån ett helt hopplöst läge, har wheelat och dealat sig igenom en sommar på ett helt häpnadsväckande sätt, och wheelandet och dealandet fortsatte även efter slutsignal på Deadline Day, där Marcos Alonso då inte hade presenterats eller registrerats eller värvats eller någonting, utan men däremot lyckats riva sitt kontrakt med Chelsea, vilket han, tada, plötsligt var en kontraktslös spelare och inte då behövde.
Som sagt, de jobbar inte, Matteo Alemani och Laporta jobbar inte transferfönster, de värvar när de känner för det.
Ja.
Marcos Alonso dök upp i Barcelona skrudan efter där och sprang in och lite träna. Ja, och de hann ju registrera honom på något sätt, han är presenterad också nu, de presenteras ju dagen efter. Ja. Aubameyang var nästan ännu värre, då tog det ju flera dagar.
Ja, men alltså det här kryphålet som de hittat.
Det är inte bara de som har hittat det här kryphålet, ska vi säga.
Det är definitivt inte det, men det de har tappat all respekt för ramar och regler i Barca, det känns så.
Nej, men de satte ju standarden när man... Alltså det här har ju också utnyttjats i Spanien just på att du har den här... Nu tänker jag att det nästan värre var ju när de ersatte en skadad Dembélé med att värva Brathwaite efter deadline. Alltså flera dagar efter deadline. Från Leganés. Leganés åkte ur tack vare det. Eller på grund av det. Och Leganés fick inte värva en ersättare heller. Det var det som var det sanslösa. Då måste du betala utköpsklausulen. Sen har ju det här satts i system på ett sätt som är väldigt intressant, när till exempel andra klubbar, jag tänker när Celta Vigo värvade Nolito för några år sedan, så var det ju så att de fick ju egentligen inte värva, men de fick värva på grund av en långtidsskada, och då skulle de ersätta sin reservmålvakt som hade gått sönder och ersatte honom med en anfallare. Så det finns olika sätt att gå runt reglerna i Spanien, vilket man ändå uppskattar. Nej, men Barcelonas fönster, alltså man kan tycka att man vill om sättet de riskerar sin framtida ekonomi och allting och kortsiktigheten i det de gör. Men om du bara tittar på fönstret de har gjort, de är den här transfersommarens absolut största vinnare. De värvar alltså Lewandowski, Koundé, Rafinha, förlänger med Dembélé, behåller Frenkie de Jong.
Det var kanske inte deras högsta önskan att behålla Frenkie de Jong.
De har ju sagt att de vill behålla Frenkie de Jong hela tiden, så nu får de ju stå för det också. De får ett liksom mirakelbud på Aubameyang där alla stjärnor står rätt för att de får honom såld och alltså går profit på 150 miljoner plus Marcos Alonso på ett halvår för en spelare som man fick Arsenal att bryta kontraktet med för han gjorde sig omöjlig. Mm. Det är så många stjärnor som står rätt på det. Alltså Aubameyang är en av de mest briljanta affärerna som Barcelona har gjort, på att de värvar honom gratis. Han gör 11 mål i ligan, skickar dem till Champions League och därefter, ja, och spelar för knappt någon lön eller vad det är. Chelsea får lust att värva honom för att de får en anfallskris, för att Lukaku har tvingat sig bort. Och så får de pengar för honom. Och de får en vänsterback. De löser det problemet utan att behöva bry sig om det. Får bort Aubameyangs lön. De har en trupp som är jätteslagkraftig. De blir av med spelaren de vill bli av med. Ja, det är väl Jordi Alba. De kanske helst hade velat skeppa, men han ville ju vara kvar. Så nu har de ju ganska mycket vänsterbackar. Nu har de Alonso, Alba och även då den jättespännande Baldé som fått starta mycket matcher och fått förtroende. Bellerin är en kortsiktig lösning, ja, på ett år. Men de ville bara ha en högerback kortsiktigt. De får Serginho Dest i Milan på grund av att Florenzi blir skadad. Och då måste Milan värva en högerback. Plötsligt fanns en alternativ för Dest att skicka honom. De lyckas bli av med extremt mycket av sin liksom, ja, bredd, höll jag på att säga. Men alltså spelar som Nico González, Ricky Puch, Oscar Mingueza. Man kan argumentera för att de har en plats i en trupp. Men de lyckas bli av med de här till olika destinationer också. Så att de gör ju, de ser ut som en titelkandidat i alla tävlingar de kommer delta i år. Och det är på grund av det här fönstret de gör. Sen om det här visar sig vara ett bra drag i längden, det kan bara framtiden utvisa. Men här och nu, när vi inte har något facit på vad det här ger, så är det svårt att säga annars än de har gjort ett, ja, 5 plus fönster, faktiskt.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, bitarna har ju bara fallit på plats för dem.
Titta vad de värvar Koundé för. Det är ett fyndpris för Koundé om man tittar på vad andra klubbar har betalat för mittbackar den här sommaren.
Verkligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Några fynd hittar vi i fyndlådan.
Tänker du free agent i allmänhet,
ja,
nu?
Juan Mata och Serge Aurier ska någonstans.
Jag fick ju
Aurier ska väl till Nottingham Forest.
Ja, det ska väl vara klart. Det var en värvning nummer 22 då, för jag tror de han får igenom 21 innan fönstret stängde. Mm. Och han skickade han Bowler från Blackpool, skickade de på lån till Olympiakos för att spela med Marcelo faktiskt.
Mm, vad fint.
Och sen så har det lite annat de har värvat, Willy Boly och så vidare.
Finns det någon plats för Juan Mata där ute?
Alltså grejen med Juan Mata, att han säger sig ha tackat nej till ganska många olika anbud. Okay. Han sitter och väntar på ett. Och att Valencia ska bara ta upp telefonen, ringa. Vill du komma hem och spela lite fotboll här?
Och jag förstår
inte att Valencia inte gör det. Alltså de vinner, alltså den här väldigt kritiserade ledningen i Valencia skulle vinna så otroligt många poäng på att ta hem Juan Mata. Mm. Och spela på det nostalgikortet. De borde ju fatta att det är PR-mässigt ett genidrag att göra det. Även om det kanske inte är sportligt, vet jag inte vilken nivå Juan Mata håller idag. Men nej, jag tycker att det, Spanien tror jag. Jag tror inte han blir kvar i England. Jag har väldigt svårt att se det. Det är snarare Spanien. Och jag Mata för mig, om det är någon spelare man tänker att han inte kommer att ta pengarna i Mellanöstern och åka dit, så är det Juan Mata. Det känns som väldigt icke Juan Mata kompatibelt. Sen har ju den här fotbollsvärlden förvånat den förr. Att han plötsligt dyker upp i typ Ali Shabarb tillsammans med Miralem Pjanic som är på väg dit. Hade inte heller förvånat, även om det har varit lite ledsamt att se. Mm. Men jag tror att de tittar på spanska klubbar och väntar. Betis var att prata om, men Betis har inte pengar att ens knappt registrera sina spelare de har.
Nej.
Valencia vet jag inte hur de... Alltså de vann ju stort nu i helgen och ser ju väldigt bra ut också. Plötsligt. finns ju klubbar som skulle vilja ha Juan Mata, det är jag helt övertygad om. Så att vi får se om han hittar någon destination till slut.
Ja, han behöver ju ha en roll där han inte behöver springa jättemycket. Där han måste få lite tid med bollen och stå och fördela den. Det kan han ju fortfarande göra.
Han skulle kunna vara helt fantastisk i typ Serie A, tror jag.
Ja, kanske.
Monza. Mm.
Varför inte? Jason Denier, ett spelare som aldrig blev så där bra, känner jag, som han,
fast med det ultimata försvarsnamnet, för han är the denier of goals.
Ja, precis.
Förlåt.
Ja, men liksom man, jag, i alla fall jag trodde jättemycket på honom för ett antal år sedan, när han slog igenom, och man tänkte att den här kurvan pekar ju åt helt rätt håll. Sen har det inte blivit så där jättemycket av det. Får se vart hans tjänster behövs, men det...
Leicester.
Ja, de skulle nog behöva honom. De behöver ju få in spelare. De är ju sämre nu än vad de var i maj, truppmässigt, med tanke på att de har släppt Fofana och inte gjort så mycket.
Ja, Wout Faes, som sagt.
Wout Faes har kommit in, men det är ju en försämring. Fofana är ju
Sen tycker
ett framtidsnamn.
Jag tycker det var rätt att sälja Fofana, det ska sägas.
Det var ett bra pris, men man måste också ersätta spelare. Men man måste också bygga vidare på en trupp.
De hade kunnat få det priset två veckor tidigare. Det är lätt att säga i efterhand, men de hade kunnat få det och ha lite tid att investera de där pengarna i någonting och försöka faktiskt att göra en omstrukturering och titta på, och inte bara panikarta att titta på deadline day och inte göra någonting i slutändan heller. De ska ju ha... Det är intressant, det kom ju uppgifter där efter vi pratade om det. Jag vet inte, jag sa bara Elanga, Leicester, kom ihåg det. De har ju tydligen där och petade på Elanga, men de fick ett nej. Så att de var ju ute efter en högerytter på ett eller annat sätt. Och det finns det ju olika alternativ. Men det hade funnits fler om de hade bara sålt för fan, accepterat läget och sen kunnat investera de pengarna i någonting. Nu var det inte så. Bara man tittar på vad Guiri gick för nu till Rennes, så tänker man att där fanns det en spelare som hade kunnat bidra mycket offensivt då, till exempel. Nej, det finns många klubbar man är lite fundersam över. Leicester ingår ju verkligen i den kategorin.
Ja, verkligen. Minns du vad hela våren handlade om? När vi drog igång Sillypodden igen här i våras, så pratade vi i stort sett uteslutande om en annan fotbollsspelare.
Kylian Mbappé.
Ja, så är det. Sen blev det ingen flytt som alla trodde att det skulle bli. Utan han blev kvar i PSG. Nu har han talat ut i New York Times av alla ställen. Och det var ju en intressant inblick i hans liv här och nu efter kontraktet.
Det roligaste i det här, han bekräftar ju att Macron var inblandad. Att Macron sa åt, alltså president i Frankrike sa åt honom, men du, kan du inte vara kvar några år till i Frankrike? Du betyder så mycket för landet. Så att han var inblandad. Mm. Ja, jag har sagt det förut, att man läggde inte i Macron, men nej, han var där.
Marseille-supporten Macron.
Var där. Han var och peta och ringde Kylian Mbappé. Det är bekräftat nu. Ja. Då vet vi det. Det andra som är roligt i det här, och det blir någon sorts, bara någon form av slutet på cirkeln den här transfersommaren, är att Kylian Mbappé säger att ja, men det är någonting med Real Madrid som känns som mitt hem.
Ja. Och han vill ju till Real Madrid. Alltså han har velat det sen han var liten, ja. Och det kommer ju hända. Men det är ju det att han är ju ung. Nu har han skrivit ett treårskontrakt med PSG. Så om han bara får tillbaka sitt pass utav arbetsgivaren, så kommer han ju kunna så kommer han ju kunna flytta då. Men då har de ju lovat honom.
Ja, men
nu är lite elaka, men det har de förtjänat.
Lova honom. Ja, det vet jag inte om PSG har lovat honom att man får flytta. Det tror jag nog inte de har gjort. De är nog inställda på att han ska vara kvar resten av sin karriär och vara liksom ansiktet utåt för hela deras verksamhet.
Också bekräftat att han fick ganska bra betalt för att stanna kvar.
Han sa ju också där att jag hade nog fått bra betalt vart jag än hade gått, och det stämmer nog till viss del i för sig.
Men han har inte fått 1,2 miljarder i signing-on-bonus.
Enligt vår vän Nasser så ska han ju ha fått ännu mer om han har gått till Real Madrid. Men det får väl låta vara osagt vem som hade erbjudit mest, om vi säger så. Jag tror att han hade fått en hutlös lön i Real Madrid också, det rådde ingen tvekan om det.
Ja, det är klart han hade fått.
Och det fanns en anledning till att man plötsligt la en miljard på Tchouameni. Vilket är facit i hand, visar att det var ett väldigt bra drag, för Tchouameni har varit helt fantastisk. Sen han börjar få starta matchen nu när Casemiro har sålts. Casemiro som inte får starta matcher i Manchester United. Men det är mer om det i Premier League-podden.
Fan vad det svider hos dig alltså.
Alltså jag tycker det är kriminellt. Alltså det är kriminellt att bänka Casemiro för McTominay, men det är en annan sak. Det är en sak om det verkligen är att vi inte ändrar ett vinnande koncept, men när han kastar in Anton i första matchen direkt, ja, med facit i hand så vann de ju. Men nej, i alla fall. Men Mbappé, sättet, har jag varit inne på förut också, sättet han i slutändan tackar nej till Real Madrid och sätter dem i den sits han gör, det är ju det som gör att det blir konstigt. Och det är därför det finns många Madrid-supportrar som reagerar ganska starkt och säger att ja, jag såg ganska många memes till exempel på Will Smith från Oscarsgalan, där man liksom lägger in liksom, don't put Real Madrid in your mouth liksom. nu du rör inte den här klubben. Vi ska ha Erling nu, säger alla Madrid-supportrar istället. För Håland har ju den där, det sägs att han klausulen ju 2024.
Ja, jo, absolut. Men vi får se om Manchester City går med på det.
Ja, men om det finns en klausul på 1,5 miljarder, det finns inte mycket för City att göra.
Kyrran Mbappé hade inget kontrakt överhuvudtaget.
Nej, det, så. det var helt gratis. gratis. Nej, men så att vi slutar cirka med Kyrran Mbappé flörtar med Real Madrid igen. Och då är vi på något sätt tillbaka på ruta 1. Vi fick ju ruta 1 för flera år sedan. Och så får vi väl se om Florentino Perez, hur långsint han är, vad han har hunnit titta på till dess, och vad Real Madrid har hunnit göra till dess, och vad som har hänt. Men det är fortsatt en maktkamp mellan de två storspelarna, mellan ja, UEFA-etablissemanget med PSG och mellan Superliga-utbrytarna med Real Madrid, Barcelona, Juventus. Det är väl så på något sätt fotbollskartan ligger idag. Och så har Premier League-klubbarna där med sina pengar, sitter mitt emellan och bara tittar på och tänker att det här blir kul oavsett. Någonstans där, om man ska ta en väldigt cynisk och kortfattad och väldigt basic bild av alltihop, så är det väl så det känns just nu.
Ja. Nej, men verkligen. Hörru du, vi ska inte bli så långvariga den här tisdagen, fönstret är stängt och så vidare, men vi ska svara på lite frågor innan vi stänger butiken. Jonathan Alfons undrar, vilka lag i Premier League hade bästa transferfönstret? Jag skulle hävda att Manchester United har haft ett väldigt bra transferfönster. Då har vi sett en match från Anthony, men han kommer in, han gör mål, han är väl kanske inte han är inte liksom helt inne i det än, men han ser ut som en spelare som kommer i alla fall betyda någonting för det här laget den här säsongen. Som sagt, det var ett fint mål han gjorde.
Utifrån de senaste matcherna ska vi komma ihåg att Malaysia, Martinez, Eriksen, samtliga de har startat också dessutom.
Ja, och man fick in Casemiro på slutet som definitivt kommer komma in och göra det här laget bättre. Jättefint fönster av Manchester United till slut. Efter faktiskt väldigt mycket om och
sen har man betalat det som krävs för vissa spelare, absolut. Ja, men vi måste komma, de här lagen har ju också pengar att göra det.
Det är ju också det dyra, det mesta en klubb har betalat en sommar, tror jag, i total transferutgift. Det är Manchester United.
Nej, vadå totalt överhuvudtaget?
Det var mest i år. De som har betalat mest i år.
Är inte Chelsea där?
De
kom inte upp i det kanske, men att de inte... Ja...
Möjligt att de var i alla fall på deadline day. Det är möjligt att Chelsea han...
Men jag tänker Fofana för väldigt mycket pengar, Kukureya för väldigt mycket pengar, Sterling för ganska mycket pengar, Koulibaly för ganska mycket pengar. Ja, i och för sig, de stannar väl där. Har det någon jag glömt nu?
Alltså det här finns ju på en lista någonstans.
Ja, det finns det. Nottingham också, Peter. Ja, i alla fall nej, United har gjort ett jättefint fönster. Jag tycker man ska lyfta Arsenals fönster. Fått in helt rätt spelare uppenbarligen. Bara faktum att få tillbaka Saliba är ju någonting man pratar allt för lite om, som varit strålande. Gabriel Jesus som kommit in. Sen får väl se hur det blir med spelare som så här Fabio Vieira och så vidare. Man kanske har velat värva en mittfältare till. Zinchenko har varit en jättefin förstärkning. De är stora vinnare i det här fönstret. Jag tycker Tottenham är stora vinnare i fönstret, sett till vad de har pinpointat och pekat ut och värvat in. Och bara lugnet som funnits över Tottenhams agerande under det här fönstret tycker jag talar för att de har varit får räknas in till vinnarna. City tycker jag också ska göra det, bara på faktum att man värvar Håland och vad de har värvat i övrigt och hur stark den truppen ser ut överlag. Vad har vi mer? Jag tycker faktiskt att Leeds har gjort ett alldeles sypperligt fönster, även om det finns vissa brister i det, men där är väl anfallet, men där de har haft lite otur med skador och sånt också. Men om man bortser från anfallsfrågan så tycker jag Leeds har gjort ett strålande fönster med. Har vi annars i Premier League?
Nej, men alltså
Fulham har väl gjort ett helt okej. Alltså tycker jag. Nu tar alla, vi bara på rakt från huvudet här liksom.
Alla, alltså, om man säger så, alla toppklubbarna utom Liverpool egentligen har ju förstärkt.
Nu har ju också laget. Liverpool värvat Darwin Núñez för.
Ja, men det är ju Darwin Núñez, men det blev ju också en panikvärvning liksom på deadline day med en spelare som man normalt sett inte hade varit intresserad av. När man hade en hel sommar på sig att förstärka det där mittfältet, och det valde man att inte göra. Man tog en chansning lite grann så som man har gjort tidigare. Den gick inte hem den här gången heller.
Chelseas fönster är svårbedömt tycker jag.
Det är svårbedömt. Arsenals jättebra, Tottenhams jättebra, Manchester United jättebra.
Citys jättebra.
Citys jättebra, absolut. Även om de inte fick in Kukureya som de
De hoppats. Valde att inte betala ett överpris för Kukureya som de kände var överflödigt. Och det kan jag tycka är helt rätt. Och det är också en indikator på att Chelsea kanske gick med på lite för mycket i det här läget. Varför är det en väldigt rolig felskrivning som jag läste nyligen angående Reece James kontraktförlängning? Det kan vi säga att han förlängde till 2027.
Det är högst netspend. Nu fick jag upp listan här. Det var väldigt jämnt mellan Chelsea och Manchester United, men Chelsea gick precis om.
Tänkte väl att Chelsea hade
227 miljoner.
Men då har vi netspend, då räknar man alltså.
Det är netspend, ja. Alltså, det är,
men det är försäljningar också minus då?
Ja, precis. Ja. Så netspend är det som räknas här. Och det var den listan. Mm. Men där ledde Manchester United då efter Anthony. Men Chelsea klättrade förbi precis på slutet. Men det är otroligt jämnt. Det är 227 miljoner euro. Vilket är alltså då 2,3 miljarder ungefär i netspend på en sommar. Och Manchester United 226 miljoner.
Så att det var Aubameyang då som sköt förbi då.
Det måste ha varit det. Så att det var otroligt jämnt, och det är helt sanslösa siffror att betala nästan 2,5 miljard i netspend på en sommar.
Där har du också, det är de två klubbarna som satt i mest panik inför slutdagarna och betalade mest överpriser för spelare. Så enkelt är det ju.
Vi kan ju se vilka som är på tredje plats.
Nottingham.
De är på fjärde plats. Nottingham har alltså betalat 1,5 miljard netspend.
Arsenal?
Nej.
Tottenham?
Nej. Det är faktiskt West Ham.
Ja, just det. Paqueta, Agüero.
De gör ju ett ganska fint.
Skamacka.
De gör ett ganska fint fönster, West Ham.
Fornett, ja.
Det har värvats in en hel del. Det har liksom investerats i den här truppen nu. De smyger lite under radarn, men de är faktiskt tredje högst i Europa i netspend den här sommaren, West Ham.
Barca då?
Barca, med tanke på att de sålde. Sålde bra, så netspend landar faktiskt bara på 115 miljoner.
Ja, i och för sig så också, de sålde en del, men också så var det ju inte jättedyra rekryteringar, och många fri transfervärvningar, ja. Kortsiktiga lösningar på så vis. Sen var det vissa de spenderade på, det var ju Rafinha, det var
Lewandowski,
det var, vad heter han, Koundé. Det var ju de tre man la pengar på egentligen. Så att ja, på så vis absolut. Real Madrids netspend är inte ens med på listan, va?
Vad sa du?
Real Madrid är väl inte ens med på listan. Nej, men det är väl för att de också har sålt.
Ja, de sålde ju Casemiro för en massa pengar på slutet här nu till exempel.
Det där är ändå väldigt spännande att man har lyckats. Alltså Real Madrid har ju ändå haft under många år ryktet att vara en klubb som verkligen splashar ut pengar. För det var de som startade Galacticoseran och alltihopa på något sätt. Och var stor bidragande orsak till att vi har de här sjuka priserna i fotbollsvärlden idag.
Ja, men det var ju någon som hade gjort sammanställningen här, listan över de senaste.
Ja, Madrid är ju inte ens i närheten av de
andra. Bara 10 åren.
Ja, de är inte
och de var inte ens med på listan.
Det säger en del om hur rätt man har prickat på saker och ting. Och varför det är väldigt skönt att ha Florentino Pérez som president i en klubb. För att då vet du att saker och ting kommer att gå till på
ett. Ja, för det var intressant att på den listan så var det, för det var de.
Everton
var med där.
Högt.
Varken Bayern München, Liverpool eller Real Madrid var med på listan över klubbarna som hade spenderat mest då, netto under.
Det finns ett transferfönster vi måste lyfta här, känner jag, innan vi lägger ner, och det är PSG's. Alltså förutom att behålla Mbappé, de värvningarna de har gjort. Alltså förra sommaren så var det ju, ja, det var Ramos, Messi, Wijnaldum, Donnarumma, Hakim. Det var bara stjärnglans. Det skulle fyllas på med stjärnor som bara den, och man presenterar allihopa i grupp. Nu är det alltså Mukiele, Ekitike, Vitinha, Renato Sanchez, Carlos Soler, Fabian Ruiz, det är alla fotbollshipsters drömlag som de håller på att bygga ihop. Bara massa så här bra fynd, smarta framtidsvärvningar, helt och hållet Luis Campos som har fått börja liksom dra i trådarna där. Det ska bli väldigt spännande att se om det här receptet är det som kan ge dem det här de verkligen längtar efter. Om den här kombinationen med den stjärnpower de redan har kan dra dem till nästa steg. För de har värvat smart. Mm. Och de har värvat på ett helt annat sätt än vad vi sett PSG göra tidigare. Som vi har sett något av de här, alltså det är ju inga tröjsäljande namn något av. Nu har de ju redan sina tröjsäljande namn såklart. Och de har, Mbappé-förlängningen tog väl en stor slant med. Men det här bara, ja men Carlos Soler finns ju ett bra pris. Vi fyndar in honom till den här positionen. Sarabia ingår i truppen just nu. Och spelar.
Ja,
där är vi.
Ja, där är vi. Och det är ju besynligt på många sätt. Joel undrar så här. Djurgården värvar Makoto. Om ni missade Deadline Day sen igen så recap. Du var och gjorde en läkarundersökning hos Djurgården som ett inslag och skrev kontrakt och så vidare. Det var jätteroligt. Det finns på Aftonbladet och på YouTube och så där om man vill titta på. Men han undrar, vilka går psyk till? Men jag tänker så här, jag har ju en gång i tiden tillhört BK Häckens kansli. För er som inte vet det, så jag har ju jobbat för BK Häcken en gång i tiden. Så att jag får gå dit och så gör vi upp med SM-guldet.
Ja, alltså med tanke på att Bayern förlorade igår. Jag måste lägga in en disclaimer här nu, så att liksom inte folk tror att jag är faktiskt, det här säger jag med 100% ärlighet, att jag är, har inget emot något av de tre Stockholmslagen och är inte liksom pro något av dem. Det är väldigt likgiltig där. Där kan jag bara lägger in det för vetskap.
Men det var ju för att
men man tackar inte nej till en sån möjlighet att spela för en toppklubb i Sverige.
Det var ett inslag vi gjorde och så sen. Så jag får gå till BK Häcken då, så får vi göra upp om det där SM-guldet, för det verkar ju stå mellan Djurgården och Häcken. Ja, det är ju många matcher kvar. Men eftersom Bayern förlorade borta mot Norrköping igår.
Ja, det kom från ingenstans att Norrköping skulle göra den insatsen.
Ja.
De firade nästan som ett SM-guld i Norrköping, såg jag.
Gör de rätt. Jerrys pappa undrar, borde Liverpool satsat på att få in Tielemans istället för Arthur? Kändes relativt billig i de prislappar som presenterats och känns mer spännande och framförallt liga rutinerad. Ja, det kan man ju tycka. Sen så tror jag att Liverpool har en annan plan. De vill inte stöka för mycket med sin plan, sin långsiktiga plan. De är dåliga på att vara reaktiva. De är inte organisationen som kastar ut sin långsiktiga plan och snabbt kan ersätta den med en ny. För då ska det göras analyser och det ska göras nya scoutingrunder. Tchouameni var deras plan.
Bruno Guimaraes var också en del av deras plan en gång.
Och det blev inte så den här sommaren. Hade man svårt att ställa om. Jude Bellingham är definitivt på deras radar och det är deras plan för nästa sommar. Och då känner man väl att vi hade inte tänkt på Tielemans. Vi kan inte börja prata Tielemans nu så här i slutet. Vi får ta något på lån istället. Jag tror också att Tielemans hade varit en mycket bättre värvning än Arthur.
De har ju dock lagt in en möjlighet att vara reaktionära i och med att Arthurs lån faktiskt verkar innefatta en köpoption.
Ja, det finns en köpoption i det. Sen hur mycket man ska ge den. Så det blir ändå en förhandling och det är inte en obligation utan det är en köpoption.
Exakt.
Och hur mycket en köpoption är värd överhuvudtaget. Den kan ju ändå förhandlas när det är slut och då kan vi välja att inte göra det.
Eller så väljer man att, även om det skulle vara en obligation med vissa kriterier, så väljer man att spela den spelaren i 28 minuter per match.
Precis.
Griezmann hoppade in precis lagom där efter minut 60, även den här för helgen.
Ja.
Cholo Simeone konstaterar hellre ha 30 riktigt bra minuter än 60 mindre bra.
Bear Hellstream undrar, i och med att Frenkie de Jong blev kvar i Barca, hur lång tid tar det innan de går i konkurs?
Ja, det är en bra fråga också. Alltså, alla bara glömde bort det här. Alltså, det var liksom så att vi liksom bara sluta prata om att de hade inte råd att behålla honom. De har inte råd att behålla honom. Han blev kvar, jaha.
De har ju utbrytar kavajen på sig liksom, så att det, just nu så håller jag inte
möjligt.
De klarar vad fan som helst. De har dyrkar till alla lås, verkar det som.
Jag tror faktiskt att Aubameyang-försäljningen var en sån, det var en aspekt som de inte räknade med att det skulle kunna ske. Och sen ska sägas att det som behövdes för Frenkie de Jong var också, det hade ju finansierat Bernardo Silva som inte blev av. Så att jag tror att de har väl någon plan på ett eller annat sätt. Sen vet jag inte om de är så övertygade om de får igenom den här. Jag har inte faktiskt sett senaste vad som hänt där på liksom juridiska fronten, när man anser att de här kontrakten som skrevs, kontraktsförlängningarna de skrev på, som har gett Frenkie de Jong den här konstiga löneförhöjningen under Bartomeu-regimen. Så det ska ju tas till domstol, pratas det om, och det ska vara felaktigt utfört och så vidare. Men jag vet inte, han är kvar där och han verkar väl glad. Det sägs i alla fall, rapporterna säger väl också att Barca omklädningsrummet har otrolig respekt för Frenkie de Jong, att han stod på sig och faktiskt stannar och verkligen vill spela i klubben. Och där bygger ju upp hans status i den truppen, att han visar hur mycket han vill spela för den klubben. De har säkert en plan på ett eller annat sätt. Jag är väldigt svårt att se annat, för det känns som att, ja, jag vill faktiskt säga så pass, jag går så pass långt att säga det, just nu är de faktiskt välskötta. Alltså på sätt till situationen de hamnat i. Vi ska komma ihåg när Laporta och de kom in till ett, det var inte ett stökigt skrivbord, det var ett avhugget skrivbord. Det var ett
brinnande skrivbord.
Det brann och var avhugget i spillror. Alltså jag vet inte vad Bartomeu sysslar med, men det var kriminellt det han gjorde, på riktigt kriminellt då. Och hur de har löst det här med Alemani som sportchef och får in de här spelarna, såklart att mycket har att göra med den attraktionskraften som stor klubb har. Men samtidigt, de har löst saker. Sen får vi se, det kan ju komma en ny smällare när som helst som visar att, ja men oj då, nej, det här gick inte så bra. Och så måste de paniksälja eller paniklåna eller vad de nu ska göra i och aktivera nya economic levers till vintern. Vi får väl se.
Hörrni, det var allt vi hade att bjuda på den här sommaren 2022. Nu låser vi dörren, blickar framåt mot vintern 2023. Och allting som kommer hända då, det kommer säkert vara en hel del, gissar vi på. Nu önskar vi Makoto en skön semester i några veckor. Sillypodden är tillbaka i oktober igen någon gång, vågar inte eller lova exakt vilket datum
det blir. Jag vet inte exakt när jag kommer tillbaka, eller jag får säga.
vi vet inte exakt hur det blir med scheman, men vi är tillbaka i oktober.
Jag kommer med i London i alla fall, så mycket vet jag.
Ja, precis, vi ska åka till London då med Premier League-podden, och då kommer du vara med, och någonstans från mitten av oktober så kommer vi rulla igång Sillypodden. Premier League-podden kör ju som vanligt då med mig och Frida, och sen så kommer Sillypodden rulla igång någon gång i mitten på oktober igen, och då
börjar jag blicka framåt. Kanske blir uttråkad och ringer upp någon dag, vi får se.
det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget. Men till alla som har lyssnat och tittat för den delen den här sommaren, tusen tack, och Sillypodden är såklart tillbaka snart igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.